Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma- eller till exempel Burger.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen. Med mig Ida Thirén.
Och med mig Pontus de Wolf.
Och som ni hör har vi lite mer, jag vet inte, det finns inget bra ord på svenska, men subdued är ett bra ord på engelska tycker jag. Alltså lite så här nedtonad energi. Jag tror att vi båda två känner lite så här, oj.
Ja, minst sagt oj.
Precis. För de som lyssnar i efterhand är det alltså, sen vi hörde sist så har det ju utbrutit ett krig i Europa. Eller ett krig, vad man ska kalla det, en attack. Mm. Jag har inte ens orden, känner jag.
Invasion.
Missförstår mig rätt. Ja. En invasion av Ukraina. Och det har alltså skett från, när vi lyssnade på förra avsnittet så var det innan kriget. Eller kriget, men innan invasionen.
Ja, det släpptes ju samma morgon. Vilket ju var så sjukt att ställa sig till, liksom.
Man känner inte så peppad och bara, lyssna på våran podcast.
Nej.
Så jag tror att det gäller de flesta som kreativa kulturmakare eller nya och sådär, att man liksom, det känns så himla tondövt och ens försöka promota sina, eller man kan, man vill inte ens det, man, alltså det, man blir låst liksom och vill bara att fokus ska ligga på att prata om det viktiga.
Ja, det finns, det tänkte jag verkligen på första dygnen där, att det var så himla många som liksom hade åsikter om hur man skulle förhålla sig till det, och att det blev liksom bruset i sociala medier och sådär. Det finns ju verkligen någonting fint i att så här, lämna plats också åt de som liksom är det som ska vara fokus just då, känner jag.
Ja, för jag känner bara att jag har inget att säga. Alltså jag är inte någon expert. Jag är hellre tyst och låta andra prata som vet bättre. För jag tror inte att jag har så mycket att tillföra mer än att jag stöttar från sidan. Så,
ja, men verkligen.
Men samtidigt så, det är ju också så här, vem bestämmer hur man ska använda sociala medier? Vissa använder det för nyheter och så, och andra använder det bara för underhållning och distraktion. Alltså det kan ju också vara väldigt skönt att typ läsa något helt annat, bara för att när man känner sån stark ångest, liksom, att få stöd att tänka på något. Distraktion är ju också, för att orka behöver man ju ibland det också.
Definitivt.
Så man blir helt förlamad av ångest, liksom.
Jo, men jag märkte verkligen en skillnad i ett sånt här media som man väljer, som när man lyssnar på podcasts till exempel. Det är ju ett annat flöde. Alltså i ens feed eller sociala medier så blandas ju alla typer av uttryck. Både politiska, sådana som så här pekpinnar, och de humoristiska eller kulturella. Det är ett mishmash liksom, så där trängs det ju. Men när man till exempel liksom lyssna på en podd, så kan man ju välja innehållet på ett annat sätt. Där kände jag verkligen behov, efter att jag tänkte bara så här, nej men vi stänger av all kultur, så att det bara finns liksom det viktiga i quotes. Men att jag kände så här, ja men för att kunna genomföra den här disken typ, så behöver jag lyssna på någonting som är lite muntrare än så här Palmemordet. Eller man behöver ju liksom de här skjutsarna också.
Ja, alltså man måste ju kunna få ta pauser också från det värsta, när det pågår något väldigt fruktansvärt, som också inte har något slut. Alltså vi vet ju inte när det ska ta slut. Det är inte så här, nu bit ihop nu, för det kommer jobbigt i 2 timmar och sen kommer det kännas okej. Det här är ju någon slags, vi lever i någon slags stadie av att så här, man vet inte när det här jobbiga kommer ta slut. Och då tror jag man måste ge sig själv lite pauser ibland av att tänka på något annat, för att annars så det gynnar ju inte någon om vi alla är fast i liksom freeze, fight or flight eller freeze, mm. liksom, som också är en sån reaktion när nervsystemet blir helt överhettat. Liksom, att, det gynnar ju inte någon att jag bara ligger och har ångest och svettas i min säng och inte ens kan prata. Jag vet, det hjälper ju inte någon. Liksom. Men vissa människor går ju direkt in i så här, okej, fight mode, liksom. Nu ska jag göra allt så här. Och andra har inte den reaktionen. Man har olika copingmekanismer och reaktioner. Och jag tycker inte att man ska liksom anklaga sig själv för att man kanske inte har den önskvärda reaktionen, eller vad man ska säga, utan man hanterar det på sitt sätt. Ja. Men det är ju lite svårt med sociala medier, för jag menar, som du säger, det blandas verkligen så här, gulliga kattungar och liksom, här är en bild på ett krigsoffer typ. Mm. Alltså det kan vara väldigt, det är ju inte, jag tror inte det är liksom biologiskt normalt för människan att växla mellan så starka känslor på så korta sekunder. Så här, en sekund, en sekund, en sekund. Mm. Alltså det här är ju någonting helt nytt i historien. Det har vi aldrig varit med om förut, att man kan liksom så snabbt få så otroligt starka intryck och ska slungas mellan dem. Och nervsystemet bara, vad händer liksom? Det är klart att kroppen blir jättestressad.
Mm. Absolut. Nej, men det är också, alla de här reaktionerna har lite olika livslängder också. Alltså att man kan ju bli jättearg över att någon säger något dumt, eller någon politiker gör inte som man tycker på Twitter. Och då är man arg i 10 sekunder. Och sen kan det vara någon som liksom så här, ja, min reaktion är att jag åker till Polen. Nu åker jag med buss med förnödenheter. Så här. Alltså att folk reagerar på olika sätt, som du säger, och det går liksom inte kvantifiera i tid. Så att därför får man vara så himla försiktig med hur man så här, man får verkligen vara försiktig så här i början av en sån här liksom katastrof eller kris.
Mm. Jag försöker liksom prata mycket med min familj och sådär. Jag har inte skrivit någonting om det här på sociala medier, för jag har bara inte vetat vad jag ska säga. Jag känner mig helt så här mållös. Jag känner inte att jag har någonting tillföra. Jag känner inte att jag vet rätt mycket. Det är bättre att de som faktiskt vet och har koll uttalar sig, så håller jag lite låg profil. Eller det är inget aktivt val. Jag har bara inte haft någonting. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Men däremot har jag pratat väldigt mycket med människor i verkligheten. Och det får man inte heller glömma bort, att folk bara så här, varför säger du inte så? Eller, jag kan inte säga, men så har det ju varit ibland. Mm. Liksom, som med Black Lives Matter och sådär. Så folk var så där, varför tar inte du ett stand? Och så här. Mm. Man bara, jag pratar med folk hela tiden i min vardag. Är inte det värt? Måste man säga någonting på internet? Alltså, det måste vara lite, är det mindre värt att man har en riktig konversation med en riktig person? Ja. Att man slänger ut sig massa åsikter på internet. Alltså där har vi tappat lite proportionerna ibland, känner jag. Men ja, det är ju, alla har gjort på sitt sätt helt enkelt. Men jag pratar jättemycket med min familj och mina vänner och sådär. Så det har varit mitt sätt att hantera.
Ja, jo, för ensamhet är ju en väldigt farlig faktor liksom, för det psykiska måendet i de här tiderna. Liksom. Mm. Så därför är ju, även där har ju liksom kultur eller underhållning en viktig roll, tycker jag. Att, liksom, att man känner gemenskap i, kanske inte liksom det här aktuella ämnet, men att man liksom ändå så här pratar med folk eller kommunicerar eller kommenterar eller liksom känner att man är fler som tänker på samma sätt. Och då är familjen väldigt, väldigt bra på det, förhoppningsvis. Men också att man får liksom ta till det man har på något sätt.
Jag tänker man måste också vara snäll mot sig själv. Alltså, visst, det är klart att man ska ge allt för att påverka som man klarar av eller som man förmår eller har erbjuda. Men man måste också fundera på vad klarar jag för att jag ska orka med. Alltså, jag har sett flera stycken som har postat på sociala medier exempel, som har skrivit att jag har inte varit så mycket, jag har försökt hålla mig ganska mycket borta från sociala medier. Alltså, jag tar in så mycket jag orkar. Liksom. Mm. Men jag har sett flera som har sagt tidigare mått bättre. Bara så här, nu äntligen mår jag bättre för min depression. Och så plötsligt märker man att de mår mycket sämre igen. Mm-hmm. Och kanske till och med rakt ut säger det. Liksom, att så här, nu börjar jag känna mig så här, oj. Innan var det liksom, som jag såg någon kommentera så här, att innan kunde jag må bättre för jag kunde känna hopp. Liksom, men nu känner jag att det blir svårare igen. Så att, och det hjälper ju inte heller någon att folk blir helt deprimerade och mår jättedåligt. Så att man måste ju också tänka lite så här, syrgasen på sig själv först. I alla fall lite grann. I alla fall på något sätt. Och sen får man ju se Ja, jag har verkligen inga bra svar. Men jag har valt också att titta lite på, men som du säger, lyssna på podcast. Jag lyssnar mycket på New York Times Book Review, som är min favorit, som är podcast som jag, enda podcast jag har följt genom åren, så att säga, som jag ändå har lyssnat på i flera år liksom, regelbundet. Och det är så lite trygghetsgrej för mig. De pratar om böcker och kunskap, historia, så här, trevlig konversation, högintellektuell konversation, men också alltså allmänhet, historia hjälper mig väldigt mycket. Jag är väldigt intresserad av historia och har just pluggat på universitetet och bara läst väldigt mycket historia och sådär, men för mig är det liksom ett sätt att hantera samtiden också, som liksom som jag har skrivit mycket i min roman, handlar mycket om 20-talet till exempel, och det är spanska sjukan, det är första världskriget och så vidare. Och det är att ha de här perspektiven, och nu har jag kollat på Downton Abbey som ni vet från podden, så här, det också, handlar också om första världskriget. Att man får de här perspektiven hela tiden, på något sätt hjälper det mig att navigera och hantera och andas igenom samtiden, att jag kan tänka att saker upprepar sig, och det är ju både läskigt och på något sätt påminner det om att det finns en något större, inte större, hur ska jag säga, men det, man är liksom inte lika ensam i stunden på något sätt.
Nej precis. Det var ingen nyck att det här hände, liksom. Utan att det är ju konsekvenser av liksom många decenniers skeenden, till exempel. Alltså att man får in saker i ett sammanhang, det tror jag kan hjälpa en. Men också att man liksom hör andra prata, det kan ju ge en kraft till att prata och tänka själv också. Att man så här, tystnad är också jättefarligt om man är deprimerad till exempel, eller att man låser sig i sig själv och sådär, så måste man på något vis i kanske mjuka och små proportioner ändå liksom så här, visa varann att man lever typ, även fast man liksom, det här poddavsnittet kan vara jätteinaktuellt imorgon bitti. Man vet ju inte, för att det är så korta perspektiv liksom, på allting.
Och det är så svårt att prata om det här också. Jag märker att jag sitter här nu och pratar och biter mig i tungan hela tiden, för jag är så rädd att säga någonting fel. Liksom. Det är ju så himla känsligt och skört. Alltså, man vill inte uttrycka sig på sätt som verkar världsfrånvänt. Eller, jag vet inte. Alltså, jag vill bara att alla som lyssnar på det här ska veta att mitt hjärta är öppet och jag vill verkligen väl, och jag vet inte, jag har inte alla svar hur det ska ske på bästa sätt, och det jag, man måste, det är också en tid som är så polariserad, där folk är så snabba att hugga, den sa det och det är cancer hit och dit, alltså att också tänka på vad kommer folk ifrån, vad är deras intention typ, för det glömmer vi ibland när vi säger, den sa det där, man bara, fast menade den illa, kan vi backa lite, menar den illa, ja, häng ut dem liksom, men menar de inte illa, okej, vi säger alla dumma saker ibland, eller vi kanske inte vet hur vi ska använda orden riktigt. Nej. De är begränsade. Försök lyssna istället på vad säger deras hjärta istället för vad säger deras ord. Och där tänker jag att man får liksom lite landa i det här. Alltså jag försöker skicka ut det här kommer med kärlek och önskan om fred. Även om jag uttrycker mig dåligt ibland. Så.
Nej, det gör du inte.
Nej, men jag tror vi alla gör det. Alltså ingen av oss är väl perfekt. Alla har väl sagt någonting dumt ibland, eller man använder fel ord, eller någon uppfattar det som kanske kränkande fast man inte menar illa och sådär. Men det gör vi ju. Alla har vi gjort det någon gång. Men det är det här idealet med att man ska vara perfekt liksom, som har kommit fram med sociala medier och som gör att folk blir liksom helt, i alla fall jag undviker att prata om vissa ämnen, för jag vet inte hur jag ska säga det på ett sätt som inte skadar någon.
Men jag tycker ändå att liksom kulturvärlden har reagerat bra på så vis att den försöker ju verkligen liksom undervisa folk i till exempel de olika perspektiven och ukrainsk kultur och så här, samtidshistoria. Det finns massa röster inne på DN Kultur har till exempel samlat olika författare som skriver om krisen på olika sätt. På Stadsteatern i Stockholm så håller de i stora liksom, läses massa poesi och författare översatt från ukrainska. Liksom just det här att man ska försöka, jag har väldigt mycket försökt få liksom en kontur på vilka de här människorna är som är under attack. Liksom. Vad betyder det att de bor i ett land som de vill kalla för sitt eget. Och, liksom, och varför vill de inte sitta ihop med Ryssland längre, eller Sovjet då 1991? Vad har de för traditioner och allt sånt där? Så att man inte bara får den här känslan av att det är liksom bara en massa utav folk. Och sen så ser vi, fast vår fokus är på liksom en konvoj och ett polishus som brinner. Men det handlar liksom om 40 miljoner människor som är liksom mitt i det här på något vis. Att man liksom försöker förstå just kulturen, och deras kultur kan verkligen få oss att förstå dem liksom. Och att de inte bara blir så här siffror och uniformer, utan liksom, ja, känner att de har en tradition precis som vi.
Mm.
Och även så här Acast och Sveriges Radio samlar poddar liksom i speciella Ukraina kategorier som det går bra att lyssna på. När man orkar.
Ja, precis. Det finns så himla många angreppssätt. Ska man liksom läsa om Putin? Ska man läsa om, som du säger, ukrainsk kultur? Ska man, jag blir helt så här, eller ska man liksom skänka kläder?
Det pratas ju mycket om så här propagandakrig också. Att så här, de visar en sak på rysk tv till exempel, och sen en annan sak i USA och en annan här. Att man får ha liksom, man får ha lite en så här propagandasortering upp i sitt eget huvud också. Så att man liksom checkar sig själv. För att det är ju väldigt lätt att så här, från timme till timme så får man någon flash om att så här, ja men nu har hela den här, nu är det här anfallet misslyckat. Ja, nej men då kommer det bli fred på två dagar. Eller liksom, man vill ju tolka allt som good news liksom. Och den är ju också väldigt farlig. Alltså att man måste ju ha, det här kommer vi och framförallt ukrainarna att leva med liksom i många år. Det är egentligen en fortsättning på deras frigörelse och sina revolutioner. Och liksom, fast det här är en mycket, mycket större grad av liksom lidande och våld.
Ja, nej, jag tror också det här snabba, det här är ju första gången som, eller inte första gången, det är fel, men det är en av de första gångerna som det har varit en sån här omfattande grej som ändå har risk, potential att påverka i princip hela världen, i alla fall en stor del av världen. Som inte är bara en lokal grej, utan verkligen kan dra med liksom i princip hela världens stormakter i alla fall. Och det är första gången det här sker inför öppen ridå, eller öppen, men i alla fall inte en ridå, i form av till exempel TikTok. Och sådär. Twitter har ju spelat in tidigare, till exempel i tidigare kriser. Men nu har vi ju TikTok som blivit så himla stort under pandemin. När man faktiskt filmar och kan lägga upp, och det sprids väldigt så här slumpmässigt så snabbt. Och det finns ju jättemånga saker att säga om det, liksom, hur det påverkar och hur informerar människor, men också till exempel hur påverkar det unga och barn som sitter och tittar på de här snabba liksom. Plötsligt ser man våld och explosioner och kanske till och med dödsoffer liksom. Alltså det är ju så, det blir så himla många känslor att bearbeta för så himla snabbt, och som vänder sig mot en ganska ung publik. Så jag tror att man är väldigt så här, som man slungas liksom mellan, som du säger, oj nu förlorar de här slaget, vad skönt, men nu händer det här, och nu händer det här. Alltså det har ju aldrig gått så här snabbt förut i en sån här omfattande konflikt.
Nej, så att jag informationsflödet, tror att vi är,
Nej, precis. Jag tror vi alla är lite känslomässigt utbrända liksom redan. Och det har bara gått inte ens en vecka. Så att man får, jag tror det är värt att reflektera över så här, hur ska man orka? Jag vet inte, men det är ändå värt att notera så här, hur otroligt snabbt det går. Och våra kroppar är inte vana med det. Våra kroppar är inte byggda efter att slungas mellan dödsångest på olika sätt. Liksom på sekunden på det här sättet. Det tär på oss. Så jag tror man får vara medveten om det.
Ja. Nej, men man får ju liksom flashbacks till för två år sedan när man, ja nu är det ett fall i Bromma, eller så här, det var en liftkö som var alldeles för trång uppe i Sälen, eller nu är det någon som har suttit på ett plan och hostat, alltså att det var så här verkligen bombardemang av information hela tiden, och här sitter vi liksom två år efter coronapandemin startade och vet att det är liksom det långa, det är ett maraton av information liksom. Vi vet ju fortfarande inte allt som hände där. Eller liksom, det är så svårt att sammanfatta saker. Och än mindre att liksom vara klok i stunden.
Ja, det här med att ta så snabbt, vi ska förväntas ta så snabba beslut och ha så snabba reaktioner. Liksom. Och det är ju, det finns ju, jag förstår att det inte nu, man kanske inte ska sitta och fundera kring det här så, men att man får ju acceptera att kroppen har ju sin process och kanske behöver lite tid på sig att smälta saker och ting. Ja. Även om vi tycker att vi rätt mentalt har svaren på allting, så det är inte, man ska inte vara hård med sig själv om man känner att man blir helt, det blir en diskrepans mellan tanke och känsla. Alltså att man kanske tänker en sak och så känner man sig jätteförvirrad. Så jag tror man ska minnas att det tar lite tid för kroppen att integrera och liksom acceptera vänja sig vid saker.
Ja.
Så man får vara lite snäll mot sig själv helt enkelt. Det är väl det jag återkommer till här.
Ja, nej, men man är också, det är svårt att hänga med också eftersom politikerna är ju ofantligt mycket snabbare med sina reaktioner nu än man är van vid. Alltså det finns den här liksom föreningen och bojkotten och isoleringen av ryska medel och sånt där. Alltså det har ju gått blixtsnabbt utan att det har man aldrig sett. Man har aldrig sett den snabbheten liksom och beslutsamheten tidigare. Så då är det svårt att inte ryckas med och liksom vara sån själv. Eller vad man ska säga. Man får liksom, man får ta det som att så här, ja, jag får se om 5 dagar vad det här innebar som jag känner just nu. Eller liksom, man har en kort och en lång syn på allting hela tiden.
Ja, alltså egentligen grundläggande är det ju väl, det ska jag ju inte, vad heter det, bara för att vara tydlig. Så jag menar, det är ju helt självklart att det här är helt fruktansvärt, alltså att Ryssland invaderar Ukraina. Det är ju inget snack om saken, det är ingenting jag behöver fundera på i 5 dagar. Men mitt nervsystem har svårt att cope med det här lika snabbt som tanken. Det är väl lite jag vill förtydliga bara. Att det är där tror jag problemet ligger. Inte så att jag inte vet vad som är rätt eller fel, utan bara så här. Eller just den här grundläggande frågan, vet jag vad som är rätt eller fel. Sen hur man ska hantera det vet jag inte, men att man också inser att kroppen har sina, kroppen är byggd för stenålderns tempo liksom. Vi är ju, om man nu tror på evolutionen, så är vi ju ganska lik stenålders människan. Så det är klart att vi inte är vana vid så här extrema händelser. Det som hände kanske på stenåldern var kanske att man hade blev jagad av en buffalo liksom, och då var stressigt som fan, och så fick man ge pulsen och man hade liksom, det var jättestressigt, och eller kanske man hade en strid med någon liksom annan klan eller sådär, och det pågick kanske en period, men det var ju inte så här liksom konstant 30 miljoner gånger om dagen i flera år. Nej. Alltså den känslomässiga bergochdalbanan som vi redan har varit med om, precis som varit med om den här långa pandemin och allt det var det stressen innebar. Och vissa som bär på liksom, det finns ju vissa som också bär på posttraumatisk stress, antingen från tidigare krig eller från andra upplevelser.
Ja.
Man har redan massa att cope med. Och så kommer det här liksom.
Ja.
Det är inte konstigt att man känner sig kortsluten. Att det blir som kroppen inte.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är byggt för de här snabba förändringarna. Så att, ja, det kan vara bra att tänka på det, tänker jag.
Ja, och där finns ju, alltså där gäller det ju att man, jag kan känna lite så här hopplöshet, så här, jaha, har jag en 5-årig son här nu? Det var ju typiskt. Är det här liksom, när han var 3 så kom corona, när han var 5 så kom Ukraina. Och sen så här, vilken jobbig start, tänker man. Men så får man ju liksom se tillbaks på 80-talet när jag växte upp. Då var det liksom kalla kriget, det var Palmemordet, det var Tjernobyl, det var kärnubåtar. Det var inte så jävla lätt då heller. Så att man kan ju verkligen vända sig till till exempel en äldre generation för att liksom få reflektioner från hur de hanterade det.
Mm.
Och liksom, för att det, vi har ju, det är väldigt länge sedan vi upplevde krig i Sverige. Men jag skulle säga att vi har liksom erfarenheter av den här stressen och traumat från, alltså att man känner att man tillhör en värld som är skev. Och
vi har ju verkligen varit skyddade i Sverige. Det, det har vi ju verkligen. Och det, jag tror också att, nu är det lite så här longshot, men jag tror att det, Sverige är ju väldigt känt för att vi har så starkt kulturliv. Alltså vi har mycket kulturexporter utomlands. Mm. Alltså ny musik, bara som exempel musikexporten. Och liksom våra, vi har ju oproportionerligt stort inflytande kulturellt i andra länder. Just det, just det. I proportion till vår storlek. Det tror jag man kan nästan konstatera. Alltså allt ifrån liksom mode, H&M, så design, IKEA, sådana saker, till liksom min, alltså Spotify och så vidare, och till liksom artister och så vidare.
Ja.
Men för att vara så pyttelitet land, menar jag. Men det tror jag man kan också, det tror jag har mycket att göra med att vi har haft fred och sen neutralitet. Det kan man ju fortsätta för hur neutrala vi har varit. Men vi har haft en grundläggande fred väldigt länge och sluppit de här extrema traumarna. Så jag tror, alltså kollektiva traumarna. Så jag tror att det ändå har att göra med att då kan man ju ägna sig åt skapande. När man blir jättebra, tror jag man märker den här veckan, hur många har orkat skapa den här veckan. Många tror jag blir väldigt så här, liksom man klarar inte av att göra någonting kreativt. Det är svårt när man lever under väldigt mycket sån stress. Så jag tror att där har vi haft väldigt tur, och det tror jag kan ha att göra med varför vi har haft ett så starkt kulturliv.
Mm.
Vi har klarat av det, för att vi har inte behövt oroa oss för vår överlevnad.
Nej, precis. Jag har skrivit två låtar och båda, jag får akta mig jättemycket för att de inte ska bli Wind of Change hela tiden. För att jag kan liksom, jag kan bara skriva.
Du blir melodramatisk.
Ja. Inget fel med det. Jag önskar kanske att jag hade the guts att vara mer melodramatisk. Men det blir ju ändå kretsar kring det här ämnet. Och även som jag var helt kreativt blank hela pandemin. Och sen så började jag skriva låtar i januari nu som har så här bearbetat det och så här bearbetat självförtroende och att ta sig ur kriser och så där metaforiska sätt, men ändå liksom. Och de låtarna har ju bara hunnit bli klara och så åker de in i det här ämnet istället liksom. Alltså det som jag skrev poesi eller what have you om hur man mår under en pandemi, det har ju liksom blivit hur mår man under en så här krigskonflikt. Ja, precis.
Ja, precis.
Så att det är verkligen speciellt. Men jag manar verkligen folk att försöka skriva och omsätta det i ord liksom, och samtal och
eller annat skapande, vad man nu sysslar med. Skulptur, teater, teater skriver man ju, men måleri och så vidare också.
Och man får göra misstag och det är extremt svårt att hålla uppe liksom, koncentrationsnivån. Men det finns också någonting hedersamt i att man så här, sträcker på ryggen och gör sitt jobb, tycker jag. Att man liksom, jag är inte den i situationen som har det svårast där, not by a long shot liksom, min standard har inte förändrats ett smack egentligen, så att det är liksom jag om någon kan inte liksom klaga på det, så då ska man då finner jag en styrka i att liksom man gör sitt jobb, men man kanske bara gör det som man är bra på, eller det som är liksom, ska inte säga att man ska göra nytta eller bara ska göra saker som gör nytta, men i alla fall att man liksom, det är en period när man kanske inte vill så här testa så mycket nytt. Eller vad vet jag?
Men man blir ju oftast lite så här, det finns ju en anledning att folk har kollat så mycket på Friends och Vänner.
Ja.
Och sådana här Sex and the City och så. De menar ju det att under tiden när osäkerhet och kris, exempel på pandemin har vi ju sett under längre tid, har ju folk vänt sig mycket till sådana här gamla trygghets titta, trygghetstittande, Seinfeld eller South Park eller vänner och sånt där som då är lite så bekant och bekvämt, ja. Där man vet lite vad som väntar sig. Man kanske inte orkar ta in en massa nya intryck när man redan är lite överväldigad. Så jag tänker att det har med det att göra också, att man liksom, okej, det här kan jag, det kan jag göra, men man orkar inte riktigt ge sig in i något nytt kanske.
Verkligen, och det finns också en sida att det är skönt att ta in saker via fiktion, alltså som ändå reflekterar verkligheten. Det känner jag exempel på. Alltså att man kanske inte orkar läsa tidningen perm till perm och historia sådär, men man kanske liksom tar in saker på andra sätt som liksom liknar det som sker i verkligheten.
Mm.
Det finns en förklaring till att så här, Sagan om ringen-filmerna slog starkt 2000 och 2001 i USA. Mm. För att det är så här, det var ju samtidigt som invasionerna av då Afghanistan och Irak.
Då att, och 9/11.
Precis, att många amerikanska familjer släppte iväg sina liksom unga söner på så här ensamma...
Aha.
Ut i liksom okänt land. Och det, jag säger inte att det är liksom, lägger ingen värdering i det, men det är liksom dokumenterat en anledning varför de filmerna blev så stora där. För man orkar inte höra berättelser om krig i den här världen. Eller liksom saker som är så här one-to-one skildringar. Mm. Utan då tar man liksom någonting som liknar det. Alltså det berättas på genom metaforer istället.
Det är ju precis så som barn gör för att berätta jobbiga saker. De leker, till exempel.
Ja.
Min dotter älskar att leka med sina gosedjur, till exempel. Då är det så här, okej, något jobbigt har hänt. Då,
precis.
Oj, då är det här gosedjuret har förlorat sin kompis. Eller,
ja.
Och så leker de leken. Och så, eller så skriver hon berättelser också, min dotter, väldigt mycket. Så här, och då är det ofta väldigt mycket saker som jag känner igen från hennes liv, som hon bearbetar i sin berättelse. Så jag tror det där är väldigt instinktivt för människor, även i barndomen, att man hittar, som du säger, metaforer. Eller det är också därför vi processar saker gemensamt, teater, film och så vidare.
Ja.
Romcoms, alla kan relatera till en romcom, för alla har varit kära. Liksom.
Ja.
Eller de flesta har väl varit kära. Så här grundläggande teman. Mm.
Och hela så här Tolkiens verk är ju liksom hans erfarenheter ur skyttegravarna i första världskriget. Fast liksom ombearbetat då till en så här mytologisk saga.
Aha, så att det har inte jag fattat. Okej, vad intressant.
Ja, det finns många paralleller där.
Ja, det är bekant när du säger det, men jag har inte... Ja, vad intressant, du ska tänka på det. Jag har också läst en bok som är helt ny. Jag kanske kan prata lite om den.
Ja, att, gärna.
Få lite apropå distraktioner då. Från det här. Om ni lyssnar på det här idag när det släpps, torsdag, då är det idag. Så man kan fortfarande komma. Ska jag prata med författaren Hanna Linnering Fors på Gamla stans bokhandel i Stockholm. Klockan 5, om någon hinner komma förbi.
Ja.
Jag har läst hennes nya roman, eller... kan man kalla den roman? Det är en samling berättelser som blir som en längre berättelse, som en roman kan man säga, fast det är olika berättelser som blandas, så det är som en novellsamling, fast det är ändå inte, det är liksom berättelser vävs ihop kan man säga.
Mm.
Personer återkommer och sådär i olika berättelserna. Och jag har inte läst ut den, för jag ville spara lite sista till när jag ska träffa henne, så att jag har det färskt i minnet. Idag är alltså onsdag. Men det handlar om, det växlar mellan olika platser i Sverige, ganska mycket oväntade platser. Inte bara så Stockholms innerstad eller Malmö, utan det är också lite så här mindre orter och så. Det blandas mellan mindre orter och Skokloster är en plats till exempel som återkommer och sådär. Och det är olika berättelser. Och ganska många berättelser har lite queer, det är en hel del... Många paren är homosexuella, så det är tonårsflickor som är kära och det är några killar som är kära och sådär. Och sen är det vissa polyrelationer, eller mer eller mindre uttalat otrohet också. Alltså inte planerad poly. Så det är liksom lite så här, många relationer är inte liksom kärnfamilj hetero. Och de som är det har ofta lite en mörk sida av hemligheter som de bär på. Och så det är ett återkommande tema, men det är mycket så här drömmar, planer och så mycket kanske misslyckanden. Många upplever att de inte har lyckats i livet som de har tänkt sig. Mm. Och det är lite svårt att förklara vad den boken handlar om, för den har väldigt mycket en känsla. Alltså jag gillar väldigt mycket böcker som har en egen känsla. Så när man går in i den så känner man bara, oj, nu går jag in i det här moodet eller det här soundet. Och det har den här verkligen en egen känsla. Hanna Linnea Ringfors. Hon är från Skokloster. Hon är född 81. Hon debuterade 2020. Och då hade hon både en diktsamling och en roman.
Mm.
Samma år som släpptes. Så det var väldigt imponerande. Jag tänkte att jag kanske kan läsa någon sida. Bara för att man får lite känsla. Ska vi se lite. Bara för att man får lite känsla av modet, så att säga.
Ja, gärna.
Mycket boken handlar liksom om relationer. Och ganska mörka teman. Det finns en hel del scener som jag var nästan tvungen att hoppa över. För det var så brutalt. Mm. Till exempel finns det en scen när någon ska hämnas på någon genom att lägga något annat i deras linskopp. Jag ska inte säga vad. Jag tyckte det var så fruktansvärt. Så jag kan inte läsa det. Så det finns liksom, hon går ganska, det är smuts och det är kärlek och känslor. Det är liksom, det finns ganska mörka grejer i den här boken också. Så gillar man det så kommer man verkligen gå igång på den här. Men det finns en intressant konversation tycker jag mellan, mycket handlar om så här lite lost människor som också klass liksom, så här, vad har man inte är ett kulturbarn då, för att knyta an till temat på podden, hur man förhåller sig till, det finns en person till exempel som går en författarskola och hon blir liksom lite hangaround till de som är mer framgångsrika i författarskolan, och sen ska framgår det att den har snott hennes material, den här personen som är mer framgångsrik då. Och sen är det en av de här personerna som heter Aiden som gör en omvändning till the dark side och går från poesi och konstlitteratur för att skriva kriminalromaner. Och då ansågs han viktig nog för förlaget skulle ordna allt kring releasen. Och tidigare har den här kvinnan då arrangerat releasen åt honom. Då läser jag lite ur boken bara. Jag kom dit och var plötsligt en gäst, vilsen och obekväm, utan sysslor. Aiden skrattade. Han hade inte sagt något för att han inte trodde att jag skulle ha kommit utan arbetsuppgifter. Så gick Aiden och hade sitt scensamtal med en uppenbart överlycklig förläggare. Och något med det, att se Aiden där på scenen med en helt annan publik, som mer liknade den som kommer till mitt bibliotek och letar efter något som kan ta dem till andra platser, andra liv, som inte vill läsa för att analysera eller kritisera, som inte vill prata om texten, men faktiskt vara inuti texten, följa den, kliva in i den och förkänna någon annans känslor en stund. Innan disken måste tas, matlådan måste packas, barnens feber kuvas med Alvedon och sen inne på fabriken vid sin monotona syssla. Låta den där världen få fortsätta i huvudet. Jag vet inte. Jag känner mig väl glad. Glad över att Aiden hade kommit på fötter. Att han inte längre behövde ta min ynkliga lön för att klara hyra underhållsbidrag. Att det där som han drog på sig så fort vi klev in på konsthögskolan, ett manér, ett kamouflage, att han till slut lät det falla av. Den Aiden som lutade sig tillbaka på scenen och gestikulerade med händerna och fick publiken att skratta. Det liknade mer den Aiden som jag växte upp med. Och jag skrattade också. Det tyckte jag var så himla fint. För jag, så här, jag kände bara så här, det här ringer liksom in, jag vet inte, det ringer in någonting väldigt intressant tycker jag med litteraturvärlden.
Ja.
Just att det finns ju en skillnad som vi pratat om tidigare i podden. Alltså, att det finns ju ett sätt att se på litteratur som bara är så här, det här är underhållning och alltså eskapism, lite som en spännande tv-serie som man bara vill ta sig in i. Ja, och så finns det en annan gren av litteraturen som är lite mer så konst, eller ett konstverk, alltså som man själv får sitta och analysera och tänka och jobba ganska mycket för att ta till sig, som inte kanske är så lättsmält eller liksom smekad i medhårs på det sättet som ett Friends-avsnitt gör liksom.
Just det.
Eller vänner. Och det saknar vi lite ett språk för. Här tycker hon ringa in det väldigt bra vad det där handlar om. Och den här boken är absolut med den här kategorin av att få jobba lite själv som läsare. Men den är inte svårläst. Men man får ju tänka mer och analysera mer. Det är inte så bara underhållning och eskapism.
Det tycker jag kan vara liksom någonting som gör en bok mer lättläst. Att, den liksom, att man får klamra fast vid den lite grann. Om det är för glättigt så tycker inte jag man märker vad som händer.
Utan... Ja, du menar att man glömmer bara bort det, så det bara går så in i ett öra ut genom det andra. Ja, men lite så.
Mm.
Det, ja, jag tycker det är intressant. Och det saknas ju lite ett språk för det. Jag kommer ihåg när min bok blev antagen och jag la upp på sociala medier. Bara, nu ska min bok släppas nästa år eller vad det var. Liksom. Nu kommer min bok. Och då var det någon som jag hade pluggat med tidigare som kommenterade. Bara, men vad är det för ett bok? Jag bara, det är en roman. Liksom. Mm. Och hon bara, men vad är det för genre? Så här, jag bara, vad menar du? Liksom? Vad är det för genre? Hon bara, men så här, är det en deck? Eller är det liksom romantisk eller så? Jag bara, alltså jag vet inte det. Nej. Det är, samtida skönlitteratur, alltså jag vet inte. Och där saknas ju lite ett språk för att så här, ringa in på engelska. Jag kanske har pratat om det tidigare på det, men det här är en liten kas jag har. Men på engelska har man börjat använda uttrycket literary fiction. Alltså det finns literary fiction som har då så här litterära, alltså det vill säga konstnärliga ambitioner. Och så finns det ju mer så commercial fiction som är mer bara underhållning.
Aha, okej.
Och där saknar vi fortfarande lite grann språk i Sverige. Jag har försökt få det här att hända. Jag har bara försökt börja använda det. Jag bara litterär fiktion eller litterär skönlitteratur. Jag har inte riktigt fastnat ännu hos folk. Men jag har försökt testa det lite så. Och jag tror att man behöver ha lite ett språk för det här. Lite som vi pratade om i podden förra veckan var det väl. Angående biskopsane och olika utbildningar och sådär.
Ja, två veckor sedan tror jag. Men
två veckor sedan kanske.
Vi återkom till det.
Ja, precis. Att liksom det finns... Det är lite svårt för vi har inget riktigt språk. Och då blir det som att man kanske läser boken och så förväntar man sig att det ska vara underhållning. Eller så läser man boken och förväntar sig att det ska vara jättekomplicerad lyrisk prosa. Och så blir man besviken. Istället för att bara rakt ut säga det här är den här kategorin. Så kan man liksom bedöma den utifrån den kategorin. Ska jag sitta och bedöma en roman som vänder sig till unga vuxna och förväntar mig att det ska vara James Joyce, då kommer jag ju bli besviken. Jag kommer tycka det är skit. Men om jag läser den som vad den är, då bara, den här är jättebra i sin genre. Och där tycker jag att också kritiker har ett ansvar att säga, vad läser jag för bok? Vad försöker den göra? Hur kan jag bedöma den i sin genre? Inte så här, men jag tycker ju om James Joyce. Man bara, men då ska du inte recensera unga vuxna böcker. Nej. För det ger inte någon, du kommer alltid vara besviken. Det kommer inte ge någon någonting. Vare sig författaren eller läsaren. Eller liksom, ja.
Så att, där kan man använda tricket så här, om rubriken är ung fiktion ur ett James Joyce-läsarperspektiv. Det blir liksom ingen bra rubrik. Så då kan man skippa det.
Precis.
Man får tänka, ja.
Men man måste liksom förstå sin... Eller, man måste ju ha respekt för genren man ska läsa. Mm. Annars är det ingen mening. Visst, Nej. Det kan vara kul som en novel till grej. Att så här, en gång satte de mig på Svenska Dagbladet att recensera... vem var det nu? Var det inte Mankell, utan...
Han har krim, liksom.
Ja, precis. Mm. De satte mig på att recensera Gio. Det tror jag var lite så här, haha, det här kommer bli kul att läsa Gio. Liksom, för att jag är inte målgruppen. Och, alltså jag respekterar vad han gör. Han gör sin grej. Men det är ju inte någonting jag tycker om att läsa. Så det är svårt för mig att recensera det. För att det är ju bara inte någonting jag gillar alltså generellt.
Det är jättesvårt.
Och då blir det ju så här, ja, jag kan eftersom känna så här, jag kan vara lite dumt att jag skrev den här texten. För det var ju onödigt att vara negativ i onödan. För det är ju bara inte jag som är målgruppen. Bättre
vilken,
att någon läser
vilken läsare är det till för, liksom?
Ja, såklart kan man sitta här och raljera. Jag kan ju sitta här och raljera över en så här kommersiell läckare och bara, det här är bara förutsägbara metaforer. Men alltså, vad tillför det de som vill läsa den boken? Det är ju blir så översittarstil. Alltså, jag vet inte. Jag tror att vi behöver tydligare definitioner av det där. Jag tycker att hon ringer in det väldigt bra i den här meningen jag läste upp. Och huvudtaget vill jag rekommendera boken. Jag tycker att den är superbra. Och man får ge den lite, det tar lite tid att komma in i det, för det är mycket olika personer att hålla koll på. Men den är väldigt värd. Läs den, tycker jag. Den heter alltså Tillsammans i mörker av Hanna Linnea Ringfors.
Och så kan man komma till ert samtal då. Ikväll,
och så kan man, om man hinner. Ja, precis. Och sen passar jag på också att säga att jag... Nu är det ju lite kvar, men snart är det ju dags för Umeås litteraturfestival, alltså Litfest. Det är ju den helgen den 18 mars. Och jag ska ju dit och prata både inför publik och in på deras projekt som heter Litfest TV. Där ska jag prata om kulturarbetarlivet. Och det var också... Vi kommer referera lite till podden, för de sa lite så här, kan vi inte prata lite om det du pratar i podden, att leva och arbeta som kulturarbetare. Så jag kommer prata om det med Anders Teglund, som har skrivit den här boken om cykelbud, som kom nyligen också.
Just, härligt.
Så att det kan ju, om man missar det här samtalet så kan man ju komma på någon av de samtalen om man vill träffa mig live. Ja. eller undvik det. Om man inte vill träffa mig live så kan man undvika de här platserna. Ja. Mm. Men Litfest TV är på... Precis, håll dig borta lördag den 18. Men Litfest TV är ju på nätet, så den kan man köpa. Jag tror det kostar upp 100 kronor för en biljett, och så kan man se alla deras inslag vad som helst digitalt.
Ja. Strålande. Ja, men ska vi runda av där?
Mm.
Vi gör ett lite kortare avsnitt idag, men det gör vi för att man ska kunna ta det lite lugnt.
Precis. Vi hörs nästa vecka,
ja,
antagligen.
Det gör vi. Så får vi se var världen befinner sig då. Det är det man kan göra. Ta hand om dig så länge.
Ja, och stor kram till alla som lyssnar. Jag hoppas att ni hittar sätt att hantera den här väldigt obehagliga situationen och kan göra någonting, hjälpa andra och hjälpa er själva på bästa sätt.
Ja.
Som är bäst för er, helt enkelt.
Mm. Bra. Må väl.
Må bra. Mm. Ja. Hej då!
Hej då!
För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonald's finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.